Bibelns värld, och vi ska läsa ett antal olika skriftställen. Men innan vi gör det så tänkte jag vi kan stilla våra hjärtan bara i bön. Kort här, vi ber just nu för predikan. Det är inte bara en tradition som vi försöker att leva upp till. Vi tror att det finns en levande Gud i himlen som har uppenbarat för oss sin vilja genom ordet som vi kallar Bibeln. Och det är det som vi vill förkunna idag. Det är det som vi vill göra människor uppmärksammade på. Vi ber att du skulle vidröra våra tankar, våra hjärtan, våra liv. Vi ber att vi skulle gå härifrån inte bara uppmuntrade men också förändrade och förvandlade. Det är det som ditt ord har makt att göra. Herre, vi ber för om det finns någonting i våra hjärtan som inte är rätt idag, att vi bekänner det inför dig, att vi gör upp med dig, den nådesfulla guden som bara begär att vi ska bekänna det, och du förlåter oss all synd. Vi ber också om vi är familjära med någonting på ett negativt sätt, pulpeten, pastorn, kyrkan, Kristi kropp, allt det som vi har framför oss, Jesus, den lokala församlingen. Vi ber Jesus att vi skulle fokusera på dig, lyssna på ditt ord, ta det på allvar. Tiden är kort, timman är sen. Herre, vi ber för dessa tankar, att du vill välsigna dem i ditt namn. Amen. Vi ska läsa från fjärde Mosebok 21. Sen ska vi läsa från Johannes 2 versar. Och sen ska vi tala om Jobs bok. Så vi läser några versar. Men sen kommer vi att tala mestadels om Jobs bok. Men fjärde Mosebok 21 och versarna 8 och 9 har vi där. Bakgrunden här är att Israels barn har syndat och de har blivit sjuka. Allvarligt sjuka, sjuka till döds. Det är alltså en bild av synden. Vi har syndat, vi är sjuka, andligt sjuka till döds. Med synden kom döden in i världen och så vidare. Så nu är de här och de har syndat. Men Gud ger dem en utrustning och så här skriver han. Herren sa det till Mose, gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Fäste han blicken på kopparormen. De såg, de fäste blicken. Det var inte så svårt. Det svåra var inte att titta på ormen. Det svåra var att ödmjuka sig och göra det. Och inte säga liksom att det finns någon annan utrustning här. Det finns något annat sätt som jag kan fixa det här. Nej, Gud säger att det finns bara ett sätt att göra det. Och det är att se på honom. Det här kommer vi tillbaka till i Nya Testamentet. I Johannes evangeliet. Och i kapitel 3 och vers 14. Johannes 3, 14. Då står det så här. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Så vad är det vi ser här? Här ser vi att Jesus blir upphöjd. Och vad är det vi behöver göra? Jo, det är att vi behöver se på honom. Samma bok, Johannes evangeliet, men det tolfte kapitlet och den 32 versen. Så Johannes 12, 32 säger, och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Som andra ord, här talas det om korsfästelsen. Och nu är det ju påskvecka. Och vi börjar att närma oss de här sakerna som hände vid den här tiden. Och det finns mycket, mycket, mycket att säga om detta. Men vi vet att det var en tid av lidande för våran Herre och Frälsare Jesus Kristus. Ett fysiskt lidande, ja, men också ett andligt lidande, därför att han visste att han skulle bli frånskild Fadern. Synd skiljer alltid oss från Gud och innebär en separering. Det gjorde det också för Kristus. Han blev separerad från Fadern på grund av synd. Men inte hans egen synd, utan våran synd. Därför att vår synd blev lagd på honom, och därför kunde Fadern inte se på honom. Och därför straffade Gud människans synd i Jesus Kristus. Helt fantastiskt. Vilken människa kunde räkna ut detta? Men det är enkelt, och Gud säger egentligen bara: se på mig. Och det här är titeln för min predikan idag. Se på Herren. Se på Herren. Och jag vet inte hur många av er som känner till Sara Leander. Hon var på sin tid så var hon en megastjärna. En megastjärna, kanske i Tyskland mer än i Sverige faktiskt. Hon var född i Karlstad 1907. Men hon sjöng en sång: vill ni se en stjärna, se på mig. De äldre som har varit med kommer ihåg det här. Det var en jättehit. Vill ni se en stjärna, se på mig. Och det är precis det som vi försöker göra. Se på mig. Det är det som hela världen säger. Se på mig. Titta. Liksom. Jag vill ha uppmärksamheten. Vissa människor är väldigt radikala i detta. Man gör allt för att liksom komma bakom kameran. Jag är bakom kameran nu, men jag vill helst fly från den. Men jag har inget val här, för Malla sätter upp den och jag måste foga mig. Men vi liksom vet vad jag menar. Man kallar det för linslus på svenska. Man vill alltid vara liksom i centrum. Och en del är mera sofistikerade, liksom. Man vill bli uppmärksammad, men man sköter det lite snyggare. Man är inte lika radikal och så vidare. En del människor har mindervärdeskomplex av någon anledning, och man vill bli uppmärksammad. Nej, men titta, se på mig. Och en del människor är sårade. Man känner liksom inte riktigt att man kan och få rum i samhället och i de sammanhang man är. Och man vill ha uppmärksamhet, och allt man säger är: se på mig, här är jag. Och det handlar om kläder, det handlar om vårt uppförande, det handlar om vårt presterande. Jag tror inte att någon av er är obekant med det jag säger. Se på mig, hela världen säger detta, se på mig. Och vi vet många människor som har gjort det här i Bibelns värld. Till exempel Jezebel, som var Ahabs fru. Se på mig, liksom, vad jag kan förmå och prestera. Tänk på Nebukadnessar, kungen i Babylon, hur han gick ut på sin balkong och sa: titta vad jag har åstadkommit. Och Bibeln säger gång på gång på gång att, eller varnar oss för stolthet och fördömer den här självcentreringen. Och mitt mål den här morgonen är inte att psykoanalysera vad människor håller på med, utan vår uppgift är att lyfta upp Herren. Och ingenstans kanske det här blir tydligare i Bibelns värld än i Jobs bok. Och jag vill bjuda in er att läsa den första kapitlet och den första versen i Jobs bok. Där har vi några intressanta versar, eller en intressant vers. Men det står om hur Job var egentligen. Det står: i landet Uz levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Fyra olika saker står det här om Job. Det var inga dåliga saker. Jag skulle gärna vilja ha det ryktet. Och jag tror ni också. Han var from. Han var en rättsinnig man. Han fruktade Gud, han undvek det onda. Inte illa att få den resumén att sätta eller skriva i sin CV. Så att han fick uppmärksamhet både från människor, sin egen omgivning. Människor talade om honom. Han var känd liksom för att vara den här gudsmannen med vishet och så vidare. Han fick Guds uppmärksamhet. Det är Guds inspirerade ord. Och han säger också i vers 8, samma kapitel, därför att det var inte bara att han fick Guds uppmärksamhet och människors uppmärksamhet, han fick också Satans uppmärksamhet. Och ni vet, när vi vill leva ett gudfruktigt liv, då får vi Satans uppmärksamhet. Han är väldigt intresserad av dem. Han är väldigt intresserad av att ställa till det för de människor som följer honom. Kristna som inte följer honom är inte intressanta för honom. De kan bara hålla på. De är redan inne i maskineriet på det här sättet. Går sin egen väg. Men de som följer Gud, som sticker ut och som är annorlunda, de blir en måltavla. Och det här är väldigt intressant, för så här säger Gud till Satan som kommer inför Gud och anklagar honom. Och han säger, då sa det Herren till åklagaren, det är alltså ett namn på Satan. Har du lagt märke till min tjänare Job? Fråga. Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Jag menar, vi kan helt enkelt bara summera och säga att det fanns ingen mer gudaktig människa på jorden vid den här tiden. Jag menar, det är inte illa. Och det här är då Job. Nu ser vi att på grund av detta så gör Gud någonting. I sin allsmakt, i sin kärlek, i sin vishet, så gör han någonting som vi inte gillar. Han prövar honom. Han tar bort en massa grejer från hans liv. Han tar bort familjen, han tar bort rikedomarna, han tar bort hans hälsa, som är kanske de tre stora eller största grundstenarna i våra liv. Han tar bort allt detta. Därför att Satan hade nämligen anklagat och sagt, vet du varför Gud som han följer dig? Jo, det är ju därför att du ger honom en massa välsignelser. Det är väl inte så konstigt. Vem följer inte någon som får liksom betalt för det? Men Gud säger, okej, om det är det du tror, så får du väl testa då. Du får inte ta hans liv, men du får ta bort allt det som han äger och har. Och det är exakt det som sker. Ni vet berättelsen hur den både börjar och slutar, antar jag. Men det är det som han gör här. Och ingenting, precis som Luther sa en gång i tiden, att djävulen är Guds djävul, det vill säga han kan inte, han får inte, han kommer inte att göra någonting utan att han har fått först tillåtelse av Gud. Och då säger de, men varför får han den tillåtelse? Jo, därför att Gud vill pröva människornas hjärtan i denna tid. Så han får den uppgiften medans vi lever i denna tidsålder. Men vi ska inte stanna upp där, utan vi vill bara säga att Jobs bok efter det består av nästan huvudsakligen en massa monologer. Job talar liksom, och dialoger. Job talar med sina tre olika vänner och så vidare. Och vännerna som, ni vet liksom, vänner som vill tala om för en vad man har gjort fel. De anklagar honom, de sa du har dubbelmoral, du är en syndare och så vidare. Och Job medgav att han var en syndare. Job medgav att han inte var fullkomlig. Han nekade inte till det. Men han sa, det är ändå ett oförtjänt lidande som jag upplever här. Och straffet som han såg det som ett straff, det är oproportionerligt. Jag menar, visst har jag gjort fel, men jag menar, det finns inte en människa i den här världen som lider på samma sätt som jag gör. Det är inte i proportion till vad jag har gjort. Har ni tänkt så någon gång? Jag gör en liten grej och sen tycks det gå väldigt illa. Och så här, men Gud, det här är inte liksom proportionerligt. Men vi kan också vända på det. Vi lever i en tid och en plats och ett land som är oförskämt välsignat. Är det någon som tänker på det någon gång? Jag försöker göra det i mina böner, tacksägelse. Det är helt ofattbart vad vi har. Det är en absolut parentes i världshistorien det vi upplever i detta land. Fattar vi det? Den välsignelse vi har. Bara från mat på bordet, tak över huvudet, fred. Det är inga bomber som faller över huvudet. Är det någon som fattar detta? Hur ofattbart välsignade vi är. Förtjänar vi det? Knappast. Knappast skulle jag vilja säga. Vi är ogudaktiga som nation, som folk, som generation. Fruktansvärt ofattbart. Ogudaktiga. Och ändå välsigna Gud. Så det funkar åt båda hållen. Och vi fattar inte det. Jag fattar inte varför jag välsignas. Jag fattar inte varför jag får bedömning när jag går till tandläkaren. Det är någonting som fanns. Det fanns inte ens för 100 år sedan. Och aldrig funnits i tiden. Många länder finns det fortfarande inte. Fantastiska välsignelser. Som jag inte förtjänar. Som vi inte förtjänar. Så det funkar åt båda håll. Vi kan inte fatta varför vi får välsignelser trots att vi inte förtjänar det. Och vi kan inte fatta ibland varför vi går igenom vissa saker trots att vi egentligen ingenting har gjort. Gud, jag har ju gjort allting rätt. Hallå? Vad är det här för någonting? Varför ska jag gå igenom det här när det finns andra där ute som gör sådana saker som jag gör fast mycket mer och mycket värre? Det är ju dem du ska sätta dig. Men det handlar inte om det. Det fanns en helt annan sfär bakom allt det här. En andlig dimension som Job inte såg och förstod. Men han skulle förstå det senare. Men nu förstod han det inte. Så under den här tiden, så vad säger Job? Se på mig. Se på mig. Jag lider oförtjänt. Jag går igenom saker som jag egentligen inte borde. Se på mig. Det var allt han sa. Men i denna otroliga situation som han var. Och läs första kapitlet bara för att se lite grann vad han gick igenom. Det var helt otroliga saker. Han trodde att Gud hade övergett honom. Han såg den här relationen som han hade haft med Gud som bortblåst. Han var tidigare respekterad. Nu var han föraktad. Men Gud kliver inte in så där snabbt och drastiskt och förklarar allting för honom. Gud tar sin tid. Har ni märkt det ibland? Gud tar sin tid. Han vet. Gud är bra på timing. Han är så otroligt bra på timing. Men vi gillar inte det, för vi tycker att hans svar, hans ingripanden är lite för sega. De är lite sådär liksom, det är nu jag behöver veta. Det är nu jag behöver en förändring. Men han tar tid på sig. Han tog tid på sig att förklara för sin trofaste tjänare Job varför han gjorde det. Och under tiden sa Job en enda sak. Se på mig. Jag vill ha uppmärksamhet. Vad är det jag har gjort? Stackars Job. Ja, men jag är ju rättfärdig. Det är uppenbarligen så. Det här är inte i proportion till vad jag har gjort. Även om jag inte är fullkomlig. Det här skapade i Job någonting. Se på mig. Men det skapade någonting i honom. Det skapade ett undervisningsbart ögonblick. Ett undervisningsbart ögonblick. Har ni varit i den situationen någon gång? När vi har gått igenom någonting. Lyssnar inte. Säger bara, se på mig. Hela tiden. Titta, jag lider oförtjänt. Titta, jag är duktig jämfört med den och den och den. Se på mig. Liksom. Ingenting verkar vara okej. Men nu skapades ett undervisningsbart ögonblick. Och det är de stunderna som är så underbara. De är smärtsamma, men de är underbara. Och ni tänker på det, att under hela den här tiden som Job gick igenom alla de här sakerna, så förbannade inte han Gud. Hans fru föreslog det och sa, förbanna Gud och liksom och dö. Liksom det. Men han gjorde det inte. Han gav aldrig upp sin tro. Uppenbarligen så tvivlade han, men han gav aldrig upp sin tro. Och han vände aldrig ryggen åt Gud. Och ni tänkt på det många gånger, att när vi går igenom svårigheter, eller när människor går igenom svårigheter, så dras man antingen bort från Gud, eller så drar man sig nära Gud. Och det är väldigt intressant just det här att Job drog sig inte bort från Gud, utan Job drog sig nära Gud trots omständigheterna. Visst han klagade, visst han påpekade saker, visst han var inte nöjd, och visst smet ur honom ett antal negativa ord som någon framgångsteolog som jag råkade höra några ord från som predikade en gång om varför Job led. Därför att han bekände negativt. Han började att bekänna negativt och kritiskt, och därför drog han på sig de här, hans familjs död och sjukdomarna och lidandet och att han blev av med sina besparingar och allt det här liksom. Hallå? Hallå? Är det det som Bibeln säger? Knappast. Knappast. Det här var någonting helt annat. Det handlade om andlig krigföring. Det var någonting som hände i en sfär som Job inte ens förstod och visste någonting om i detta läge. När vi drar oss nära honom så blir vi förkrossade. Men när vi drar oss bort från honom, då blir vi förhärdade. Och det är väldigt stor skillnad. Förkrosselse och förhärdelse. Och det här är så viktigt. Det här är så viktigt därför att Jobs liv är vårt liv. Vi har förhoppningsvis inte varit lika hårt prövade som Job. Jag vet inte knappast om någon har varit i världshistorien. Men han är också där som ett exempel. Men principen finns hos oss alla. Och vi säger, se på mig. Men Gud säger, vet ni vad jag håller på med? Jag håller på att skapa i dig ett undervisningsbart ögonblick. Det jag kan tala in i ditt hjärta. Det är det jag håller på med. Men du förstår inte det just nu. Och det är okej. Du kommer att göra det. Så nu händer någonting väldigt intressant. Och det är att när han har snackat med sina vänner. Och han har pratat för sig själv. Och han har klagat på Gud. Och han har resonerat runt det här. Och han har sagt, se på mig. Men nu när det här undervisningsbara ögonblicket har inträffat, nu är han öppen, och då händer någonting. Nu kliver Gud in helt plötsligt i sammanhanget. Och vad är det Gud säger? Han säger, se på mig. Job hade hela tiden sagt, se på mig Gud liksom, och vännerna liksom, se vad jag går igenom, se hur orättvist behandlad jag är. Men nu när det här undervisningsbara ögonblicket uppenbarar sig, då vänder Gud på det och säger, se på mig istället. Och nu inträffar någonting väldigt intressant. I Job 38, kapitel 38. Han säger, Herren svarade Job ur stormvinden. Han sa där, vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Det är en fråga. Vem är denne? Jag tror att Job på en enda gång förstod. Han pratar om mig. Nu vill Gud ha hans uppmärksamhet. Och i kapitel 38, 39, 40 och 41. Fyra kapitel. Så ställer Gud inte mindre än ungefär 70 frågor. 70 frågor. Gud vänder på det. Och jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång. Men vissa människor, de älskar att bara flyga på folk. Och anklaga folk för vad som helst. Och så vidare. Men Gud är en sån gentleman. Han anklagar inte. Alltså, vet du, du fattar ingenting jobb. Du är en usel man som inte har fattat någonting. Jag ska minsann ta itu med dig nu. Nej, han börjar helt underbart bara att ställa frågor till honom. 70 stycken. Läs dem. En efter en. Och det här är ett fantastiskt sätt att konfrontera någon. Så här med en enkel fråga. Det är inga fördömande frågor. Säg bara, hur är det med det? Hur är det nu med den här personen här som fördunkla mitt råd, det vill säga han tror sig veta vad jag håller på med, men han gör det egentligen inte. Som talar ord som egentligen inte är förståndiga. Känner du till någon sån jobb? Ja, det är jag. Fantastiskt. Och nu säger Gud, se på mig. Och han säger också, att du saknar det stora perspektivet. Det är det som du har missat, Job. Han visste till exempel ingenting om den här andliga krigföringen som pågick runt omkring honom. Och nu börjar han att ställa frågor om strukturen och upprätthållandet av den här världen. Liksom, hur funkar den här världen egentligen? Jag råkade se någonting nyligen som handlade om svarta hål i rymden. Hur man kom på dem. Det är liksom bara en generation tillbaka som man kom på det. Och man har lagt enorma pengar och enorma resurser på att lista ut vad ett svart hål är. Alltså en dragningskraft i universum som suger upp allting. Liksom. Helt plötsligt bara försvinner ett solsystem eller solar liksom ett svart hål. Och nu har man kommit på att de finns. Och man har kommit på liksom hur kraftfulla de är. Och de suger hela tiden upp olika saker. Och kanske om många, många miljarder år så har de här svarta hålen sugit upp hela universum. Så att universum är de svarta hålen. De regerar universum. Universum är bara ett enda stort svart hål. Sen slutar programmet där. Fantastiskt uppmuntrande. Att vi kommer att sluta som ett svart hål. Allt det vi vet, allt det som har hänt är bara uppslukat. Slut. Ja visst, det kanske blir så. Jag har ingen aning om det. Hur Gud kommer att avsluta den här tidsåldern. Men en sak vet jag. Det är att de svarta hålen kommer inte att suga upp Gud. Han är Gud också över de svarta hålen. 70 frågor ställer han om strukturen och förhållanden. Han ger en muntlig examen till honom. Och den handlar om kosmologi. Läran om världen och skapelsen. Oceanografi, det vill säga läran om oceanerna, haven. Meteorologi, astronomi, zoologi, om djur. Han talar om alla de här sakerna. Helt fantastiskt liksom. Han bara ställer frågor. Och ni vet liksom, det står någonstans, jag kommer inte ihåg det, men han säger liksom att Job gjorde så här. Han satte handen för munnen. Liksom att, nej, nu är det inte aktuellt att prata längre. Nu talar Herren. Och i Job 39, när han har ställt de här frågorna, i vers 36, 37 och 38 står det: Job svarade Herren och sade: jag är för ringa, vad kan jag svara dig? Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer. Jag två gånger, men jag gör det aldrig mer. Sen säger han i kapitel 40, vers 1 och 2. Då talade Herren till Job ur stormvinden och sade: spänn bältet om livet som en man. Jag vill fråga dig och du ska svara mig. Så att han gav Job en liten möjlighet här. Han sa: vi tar en liten paus nu från frågorna. Och så får du möjlighet att svara på dem. Men Job sa: nej, jag lägger hellre handen på munnen. Jag börjar förstå vart åt det här lutar. Och då fortsätter Gud och säger: ta på dig säkerhetsbältet, vi är inte klara än. Så nu kör han ytterligare två kapitel, kapitel 40 och 41. Och vad är det han säger där? Jo, han ställer frågor om Job, eller till Job, om två djur som levde, Behemot och Leviatan. Och läser ni till och med Svenska folkbibelns fotnot så står det att det syftar förmodligen på flodhästen och krokodilen. Men läs beskrivningen av de här djuren. Knappast. Det handlar om dinosaurier av de absolut största magnitud du kan tänka dig. Men de levde ju för 70 miljoner år sedan. Det var ju då det slog ner en meteorit på den här jorden och skapade ett stoftmoln som gjorde att de kvävdes. Jaså, hur vet du det? Var du där när du inte vet hur gamla stan är i Stockholm ens en gång? Man fick skriva om historien. Husen är inte riktigt så gamla. De var 500 år istället för 300 år eller något i den där stilen. Kom igen, om du liksom, lägg av. Du vet ingenting. Det är ett antagande om de här sakerna. Det är ett antagande. Jag ska inte gå in på den biten nu för då blir predikan för lång. Men jag bara säger detta som en liten utmaning. Det fanns djur på den här tiden som uppenbarligen beskriver något djur som inte finns idag. Gigantiskt djur. Det står att människor vågar inte lyfta sitt spjut mot det här djuret. Det finns inga vapen som och det står att de här djuren, de bara skrattar åt människorna när de försöker att göra någonting. Så, vad är det jag försöker säga? Jo, han säger att om du, Job, inte förmår att tämja de här djuren, hur kan du då förstå mitt handlande? Jag har skapat de här djuren. Jag vet vad jag gör. Och du kan inte bevisa, Job, att jag behandlar dig orättvist. Du kan det inte. Och Job blev, som vi ser här, egentligen underkänt på det här provet. Men han lärde sig väldigt mycket under tiden. Och för det första så lärde han sig att förstå varför. Det finns vissa saker som Gud har uppenbarat. Orsak och verkan. Varför saker och ting fungerar. Men i stort så vet vi inte riktigt varför saker och ting händer. Och det är någonting som Job inte visste. Och det var någonting som han lärde sig. Att jag måste också förstå att Gud handlar suveränt. Vi vet inte alltid varför han gör saker. Och det andra han lärde sig, det är att Guds kraft är så mycket större än vad han trodde att den var. Visst, han visste att Gud var mäktig. Men han kunde liksom inte förstå hur Gud kunde liksom sätta ihop alla de här omständigheterna, göra allting. Och det är det som nu Gud säger, liksom han ställer de här frågorna. Om de här alla olika saker, hur världen fungerar och så vidare. Vet du någonting om det? Knappast inte. Gud är nådesfull i sitt handlande, märker han också nu. Därför att nu kommer Gud och talar till honom. Och ni vet, när Gud börjar tala till oss i de här undervisningsbara ögonblicken, liksom det är bara liksom, man bara fylls av hans närvaro. Och man bara liksom man håller handen för munnen. Det kanske är dags att låta honom prata och inte bara bekänna Goya. Och det absolut viktigaste som Job lärde sig här, det var att vi ska se på Gud, inte på oss själva eller få någon annan att se på oss. Lösningen är att se på honom. Och vi lever i en värld där vi ofta blir besvikna. Vi lever i en värld där vi ofta är ensamma. Vi känner oss väldigt, väldigt så här liksom felbehandlade på olika sätt av olika anledningar. Och vi säger bara, se på mig. Liksom, jag vill ha uppmärksamhet. Jag vill ha förståelse. Och det är inget fel med det. Men många gånger är det bara liksom här själviskheten. Liksom, att jag är universums centrum. Och jag kan säga till er idag att ingen av oss här idag är universums centrum. Det är Herren själv, han och ingen annan. Och vårt mål är inte att få svar på alla frågor, utan att se på honom som har svaren. Ska jag säga det en gång till? Vårt mål i livet är inte att få svar på alla frågor. Vårt mål är att se på honom som har alla svaren. Det är en jättestor skillnad om ni mediterar lite på det uttalandet och den termen. Så det vi vet är väldigt begränsat. Och ofta fel. Ni vet, när vi är mitt uppe i den här se på mig-fasen. Då vet jag allt, då förstår jag allt. Inga konstigheter. Gud, inklusive Gud, vill säga alla, men inklusive Gud, är fel. Se på mig. Men Gud skapar i oss ett undervisningsbart ögonblick. Och i det ögonblicket då vänder allt. Och då säger han, se på mig. Och Gud väntar alltid tills alla har fått slut på sin ambition. Inklusive pastorerna, teologerna, de lärda. Alla människor. Boom, boom, boom. Vi skjuter tillbaka liksom. Ja Gud, du har ditt argument, men jag har mina argument. Gud väntar. För ammunitionen tar ganska snart slut. Och när den är slut, då kommer det här undervisningsbara ögonblicket. Och det är då vi ser på honom. Och det är då vi förstår också att de svar som jag inte kan få mänskligt sett, de finns det ett svar på i honom, vare sig han vill uppenbara det eller inte. Underbart. Och varför började jag med att läsa de här verserna? Jo, därför att det är ju påsktid. Vi närmar oss den här tiden när Jesus blev korsfäst. Vad hände? Han blev upphöjd på ett kors. En död som var avsedd för de värsta kriminella. De som hade gjort uppror mot den romerska makten. Den typen av död dog han. Skulle inte han vara en messias? Skulle inte han vara en ledare? Skulle inte han vara räddaren för den här världen? Han blir förödmjukad och dör på det mest groteska sätt. Men han blev upphöjd. Och det står att Gud har gjort det här i första Korinthierbrevet. Första kapitlet står att korset är en dårskap för de som inte tror. Men för de som tror så är det vishet. Och nu är den här upphöjd på det här sättet. Han är upphöjd så att alla de som ser på honom händer. Vad är det då? Jo, de blir helade. Och vad betyder det att bli helad från de här ormbetten i Nya Testamentet? Det betyder att vi blir helade från vår synd, det vill säga vi får förlåtelse. Allt vi behöver göra är att se på honom. Men om jag ser på någonting annat i den här världen, vad det än är, så blir jag besviken. Om jag ser på mig själv blir jag besviken. Om jag ser på omgivningen så blir jag besviken. Det finns ingenting här som kan svara på mina frågor. Det är liksom så här att ja, kunskap upphöjs och förhärligas. Och kunskap kan vara jättebra. Alla ni som studerar, läser, fortsätt med det. Skaffa er yrken, lär er saker, jobba hårt. Mycket, mycket bra. Men det är inte det som det handlar om. Det handlar om att se på honom. Han som är svaret. Och han som har svaren. Även då han ibland väljer att inte svara på de frågor vi har. Och sen ställer han frågor till oss istället. Som han gjorde till Job. Jag tycker det är fantastiskt. Och han säger, när jag har blivit upplyft då ska jag dra alla människor till mig. Jag gillar det. Alla människor. Det vill säga, där är det. En tredjedel av världen snudd på betraktar sig som kristen. Protestanter, ortodoxa, katoliker, det finns lite, men man betraktar sig som kristen. Så en tredjedel av världen liksom ser på det här på något sätt. Alla talar om det överallt, liksom påsken, korsfästelsen, liksom det är massa program på tv och de är ofta bara blaha blaha därför att det är alltid någon tokstolle som ifrågasätter allting och så vidare. Men liksom det uppmärksammas hela tiden. Varför? Människor ser, se på honom. Där är det, så enkelt är det. Men så enkelt kan det inte vara. Det kan inte vara så enkelt. Se på mig istället, mina behov och så vidare. Gud säger nej. Jag har skapat ett undervisningsbart ögonblick i ditt liv och i alla andras liv. Där jag säger, sluta se på dig själv och börja se på mig. Därför att i detta så finns befrielsen. I detta finns frälsningen. I detta finns lösningen på allt. Och det är fantastiskt. Se på Herren. Han svarar kanske inte på alla frågor. Men han är svaret på alla frågor. Och det är en fantastisk Gud vi tjänar. Herre, vi ber för de här tankarna idag. Herre, vi tänker på hur Job är ett exempel på hur vi många gånger resonerar runt de här frågorna. Och jag älskar det faktum att du inte fördömde honom. Du började ställa frågor. Du skapade ett undervisningsbart ögonblick i honom. Och sa, se på mig. Det är den lösningen. Och de sista verserna i Job ser vi också hur du åter upprättade honom, du helade honom, du gav honom allt tillbaka plus mera. Du tar aldrig någonting ifrån oss för att göra oss illa. Du kan ta någonting ifrån oss för att lära oss någonting, men du tar aldrig någonting ifrån oss för att göra oss illa. Och det gjorde du inte heller i Jobs fall. Han blev fullständigt återupprättad. Här jag tänker på de här tankarna idag. eller vi tänker på dem. Jag vill också ge en inbjudan till dem som lyssnar att se på Jesus. Vad innebär det att se på honom? Det innebär att tro att han är den som han sa sig vara. Guds son som kom in i världen, blev ett syndoffer för hela världen, betalade priset för din och min synd, och var och en som tror på detta blir förlåten utan undantag. Om du hörde det, tror detta, bjud honom in i ditt liv att bli din frälsare. Han förlåter dig omedelbart. Och du är hans barn. Det är ett löfte. Det är en gåva. Herre, vi tackar dig för de här tankarna i ditt namn, Jesus. Amen.